Du lyssnar på Hackendall ger sig aldrig av Hans Fallada i en översättning av Knut Stubendorf, uppläst av mig Reine Brynolfsson. Tredje kapitlet, den långa svåra tiden. 1. Mitt i natten for sömmerskan Gertrud Gode upp ur sömnen. Vinterblåstens obarmhärtiga vinande där ute var outhärdligt att höra för människor som var undernärda och inte hade bränsle så att det räckte. Hon röse tag och svepte täcket tätare om sina trötta lemmar i den varma bädden. Men strax efter vaknade hon igen och tände ljuset. Var det inte Lill Gustaf som hade väckt henne? Hon lämnade bäddens värme och gick i iskylan ut i rummet och fram till den lille säng. Men Lill Gustaf sov lugnt. Han låg på sidan, en mager, blåskimrande axel stack fram ur skjortan. Varsamt drog hon täcket över honom. Hans ansikte hade alldeles för skarpa drag. De små pojkarmarna var tunna som stickor. Det verkade inte finnas ett gram kött på dem. Hon suckade, svepte ännu en gång täcket tätt om den tunna barnkroppen. Hon kände en hjälplös undergivenhet. Sen vände hon åter till sin egen säng. Hon försökte somna igen. Klockan var inte mer än 2 på natten. Hon låg och lyssnade till blåsten som pressade och skakade fönstren här uppe på 6:e våningen. Som om det inte hade varit inne i stenstaden Berlin utan långt ute på släta landsbygden där husen står oskyddade inför stormarna. Det hade gått mer än 14 dagar sedan Otto senast skrivit. Och nu, stormen kunde få skaka och tjuta så mycket den ville. Nu mindes hon att det inte var Lill Gustafs röst som hade väckt henne. Det var en annan röst hon hade hört. Hon hade drömt att hon höll en tidning i handen. Hon sökte efter ett meddelande. Ängsligt bläddrade hon igenom tidningssidorna. Men på varje sida hade hon bara sett de otaliga, svartomramade dödsnotiserna som fyllde alla tidningar. Hjältedöden för sitt fosterland med det svarta korset över. Sida efter sida hade hon vänt och inte sett annat än dessa dödsmeddelanden. Men ens visste hon att hon inte tittade efter någonting annat än ett visst sådant meddelande. Hjältedöden för fosterlandet. Otto Hackendall. Hon kände en obeskrivlig skräck, sa till sig själv, det är ju inte det jag ser efter. Han lever ju. Han skrev ju senast att han hade blivit befordrad till underbefäl. Jag bryr mig inte om att leta bland namnen. Men hon fortsatte ändå att läsa namn efter namn, alldeles som om hon ivrigt sökte efter namnet Otto Hackendall, så att hon äntligen skulle få visshet efter dessa 2 års eviga skräckfyllda väntan. Men ordens trycksvärta blev en enda röra. Korsen över dödsnotiserna blandades om varann, utanför fönstren, köt blåsten. Vad var det fiskarna i hennes hemby, Hiddensee, brukade säga, när någon av dem höll på att drunkna och i sin yttersta stund ropade sin hustrus namn, så gick detta rop hur långt som helst, nådde den det gällde. Hon väcktes, även om hon sov väldigt hårt. Den döende sa farväl till den levande. Ur vimlet av oräkneliga svarta dödskors nådde så ett rop den sovande och väckte henne. Först hade hon trott att det var barnet. Men när hon nu ville somna igen visste hon att det inte hade varit barnet. Det hade varit han. Hon låg vaken och ville helst gråta. Men hon kunde inte. Det hade redan pågått så länge. Inte heller hjälpte det mycket att hon visste att det var likadant för alla hustrur. Alla hustrur drömde natt efter natt om att mannen hade fallit. Alla kvinnor drömde om en som stupade. En man eller en bror eller en son. Det hjälpte inte att hon sa sig själv att det inte kunde vara annorlunda. Det som man tänkte på dagen lång, det fortsatte hjärnan att tänka på, även i sömnen. Det behövde inte betyda någonting, och det hjälpte henne heller inte att hon...